السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، vi fortsätter att gå igenom Jami' al-Tirmidhi, Kitab al-Fitna, och det här är lektion 4. Och vi har kommit fram till kapitel 13. Vi har talat i tidigare lektioner om faran av att muslimer bråkar med varandra, faran av att lyfta vapen mot en muslim, och vi har också talat om dygden av att påbjuda det goda och att förbjuda det onda, och att det här är någonting otroligt viktigt för att hålla tillbaka all fitna i den muslimska världen. Och när muslimerna lämnar al-amr bil ma'ruf och nahy anil munkar, så kommer all fitna och ondska och synder och bid'ah och kirk att öka i den muslimska umman. Och författaren nämner här kapitel och han säger: bab ma ja'a afdalul jihad kalimatu adlin 'inda sultanin ja'ir. Kapitlet, vad som har nämnts beträffande att den bästa jihad är att säga ett rättvisans ord inför en orättvis makthavare. Den bästa jihad är att säga ett sanningens ord inför en orättvis makthavare. Och han nämner här hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: inna min a'zamil jihad kalimatul adlin inda sultanin ja'ir. Från den bästa jihad är att säga ett rättvisans ord inför en orättvis ledare. Och denna hadith är sahih. Det finns också berättat i Abi Dawud och Ibn Majah och andra hadithböcker. Ja. Och det här är en form av att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Att ge den muslimska makthavaren råd. Och det här är då man har möjligheten att gå och träffa honom och tala till honom. Att då uppmana honom att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Att ge folk deras rättigheter. Att göra det som är rätt. Och att inte göra de saker som är synd. Och det här beskrevs i denna hadith som den största formen av jihad. Fisabilillah. Varför en person riskerar sitt liv. Och därför är också en av de största martyrer en person som dödas på grund av att han har gjort just detta. Att han gav råd till den muslimska makthavaren. Och den här hadithen lär oss också en väldigt viktig punkt. Och det är att dessa råd som ges till de muslimska makthavarna ges till honom. Direkt. Personligt. Inte som vissa som går ut och demonstrerar eller talar ut öppet mot makthavaren i tv och radio, på minbar och liknande platser. Det här är inte någonting som är sunna. Utan sunna är att ge råd direkt till makthavaren. Och därför så sa profeten alaihissalam i denna hadith: inda. Inda sultanin ja'ir. Inda på arabiska betyder hos. Du är framför honom och talar med honom. Och detta har också profeten Muhammad alaihissalam nämnt då han sa att den av er som har ett råd att ge till en ledare ska göra det privat och inte offentligt. Han ska ta honom i handen och ge honom råd. Om han accepterar så är det gott. Och om han inte accepterar så har han gjort sin skyldighet. Men han sa i hadithen: fala yubdiha ala niya. Han ska inte göra det offentligt. Och det är samma sak med muslim. Om någon av er har en brist, vad skulle ni föredra? Att jag tar er privat och talar med er och säger: broder, så här får ni inte göra. Eller att jag tar det nu framför allihopa. Ja? Privat, eller hur? För om man gör det offentligt, det skulle vara förnedrande och kränkande. Du kanske skulle bli arg och gå ut. Eller hur? Fast det jag säger är rätt, men det är inte så man ger nasiha. Så råd ska ges privat. Och vissa Ahlul Bid'ah försöker använda den här hadithen som ett bevis på att det är halal och rekommenderat att demonstrera. Ja, har ni hört? Vilken tahrif. Vilken förvanskning av de islamiska texterna. A'udhu billah. Och så är det Ahlul Bidda. De har ingenting att komma med. Så de, som araberna säger, den personen som drunknar, greppar tag i vad som helst. Eller hur? Vad han än hittar i havet, försöker han greppa tag. Samma sak Ahlul Bidda. De vill ha, göra någonting. Och då letar de efter något bevis som ska passa deras bidda. Men hadithen har ingenting med demonstrationer att göra. För demonstrationer, som vi sa, är offentligt. Och att ge råd till makthavaren är privat. Och en annan sak också som går emot det här, det är att de här som demonstrerar ofta vill ha saker som inte är rätt. Och profeten Muhammad alaihissalam sa i denna hadith, kalimatu adlin, eller kalimatu al-haq, ett sanningens ord, ett rättvisans ord. Taqillah, det här är haram. Du måste göra det här. Det här är det som Allah har gjort wajib och så vidare. Inte som idag de går ut och säger demokrati, demokrati och så vidare. Det här är inte rättvisans ord. Det här är kalimat batil. Det här är falska ord som de då kallar på. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Där säger författaren Bab maja'a fi su'alin nabi alayhi salatu wassalam thalathan fi ummatihi. Kapitlet att profeten sallallahu alaihi wasallam bad om tre saker för sin umma. Profeten alaihi salatu wassalam bad om tre saker för sin umma. Det berättas här från Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arath från hans far. Han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gjorde en lång bön. Salaten fa atala. Han gjorde en lång bön. Qalu ya Rasulullah, du bad en bön som inte har sett dig be förut. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, ajal, innaha salatu ragbatin wa rahbatin. Det var en bön av hopp och fruktan. Jag bad min herre om tre saker. Han gav mig två och nekade mig en. Jag bad min herre att inte låta min umma gå under på grund av en omfattande torka. Och jag bad min herre att inte låta min umma utplånas av en utomstående fiende. Och han gav mig också denna sak. Och jag bad min herre att inte vända min umma mot varandra. Att de ska bråka sinsemellan. Vilket han nekade mig. Och denna hadith är sahih. Det finns berättad av Nasa'i och Ahmed med flera. Och Sheikh Albani nämner att den är autentisk. Ja. Så i denna hadith så bad profeten Muhammad a.s. en lång bön. Och bad Allah subhanahu wa ta'ala med hopp och fruktan. Och han säger Sheikh Abdul Mahsin, yani hopp om det han bad om, att han skulle få det, och fruktan för det som han sökte skydd ifrån. Vad var det då som han bad Allah om? Han bad Allah om tre saker. Och den här hadithen har nämnts med olika narreringar. Den första saken han bad om var att Allah subhanahu wa ta'ala inte skulle låta hans umma gå under på grund av en naturkatastrof. Yani torka. Och vissa hadither nämner översvämningar och liknande. Och Allah accepterade denna dua. Alhamdulillah. Umman kommer aldrig att gå under på grund av naturkatastrofer. Jag visste vissa ställen, vissa länder kan drabbas. Men att hela umman ska gå under, så som till exempel Noahs folk gick under, eller andra folk gick under, kommer inte att ske. Fram till domedagen. 2. Jag bad min herre att inte låta en utomstående fiende, yani tasallut, yani ta makten över min umma. Vilket han också besvarade. Alhamdulillah. Och det kommer nämnas i nästa hadith också, att Allah kommer inte låta kuffar ta makten över muslimer i sin helhet. Jazakallah. Och den tredje saken jag bad min herre om var att denna umman inte skulle vända sig mot varandra. Att vi inte skulle bråka sinsemellan. Vilket Allah nekade mig. Och det lades till i Musnad Imam Ahmed. i denna hadith på slutet, فَلَا يَزَالُ الْحَرْجُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, så min umma kommer fortsätta att döda eller strida mot varandra till domedagen. No. Och i en annan riwaya, وَسَأَلْتَهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيعًا فَأَبَى عَلَيَّ, och jag bad min herre att inte göra dem till grupper, till sekter, vilket han nekade mig. No. Och vi ska nämna nästa hadith och sen kommer vi inshallah tillbaka till förklaringen. I nästa hadith så berättas det från Thauban radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Inna Allaha zawali al-ard fara'aytu mashariqaha wa magharibaha. Allah azza wa jall visade mig jorden. Han visade dess öst och dess väst. Och sannoliken så kommer min umma att äga det som jag fick se. Och jag fick de två skatterna, den röda och den vita. Och jag bad min herre att inte låta min umma gå under på grund av en omfattande torka. Och jag bad min herre att inte låta en utomstående fiende förstöra eller krossa basen till denna umma. Och min herre gav mig också detta. Och Allah sa: Wa inna rabbi qala ya Muhammad, om jag har bestämt någonting så kommer min dom inte att ändras. Jag har bestämt att din umma inte kommer att gå under på grund av en torka. Och jag har bestämt att en utomstående fiende inte heller kommer att krossa denna umma, även om de skulle samlas från alla jordens kanter. Hatta yakuna ba'dahum yuhliku ba'da wa yusbi'u ba'dahum ba'da. Utan det som kommer att ske är att de kommer att bråka mot varandra och ta varandra som slavar. Och denna hadith är också sahih. Och den finns berättad i Muslim med andra. Så i denna hadith så sa profeten alaihissalam att Allah visade mig jorden. Inna Allah zawa li al-ard. Zawa betyder typ att dra någonting nära, att underlätta. Att ge honom den här visionen att han fick se världen framför sig. Och han sa: jag fick se öst och väst, eller öst till väst. Och min umma kommer att äga det jag fick se. Min umma kommer att äga det som jag fick se. Och han nämner ulema att det finns en dala'il al-nubuwa, ett bevis på hans profetskap alaihi salatu wassalam. För att islam spred sig mest från öst till väst. Och inte från norr till söder. Om man kollar på de muslimska erövringarna så finner man, om ni kollar på kartan Saudiarabien, så finner ni att den spred sig mot öst, mot Kina och mot väst, mot Spanien och de här länderna. Inte så mycket norr och inte så mycket söder. Tayyib. Så han nämnde att muslimerna skulle äga detta. Ja. Och sedan så sa han att Allah gav mig de två skatterna, den röda och den vita skatten. Vad är den röda skatten? Ja, shabab. Shu. Ja. Guld. Och vad är den vita skatten? Silver. Guld och silver. Och de lärda säger här att det är skatterna av Kisra och Kejsar. Kisra var det persiska riket som var känt för att de hade mycket guld. Och Kejsar var då det romerska riket, det kristna, som var kända för att de hade mycket silver. Och alhamdulillah, det här var någonting som muslimerna erövrade. Efter profeten Al-Islam hade gått bort så erövrade muslimerna Persien och fick otroligt mycket guld, och de erövrade de kristna rikena och de fick otroligt mycket silver. Vilket också är en profetia som föll in. Och sen så sa han att jag bad min herre att inte låta min umma gå under på grund av torka eller en fiende som kommer att förstöra dem. Och då så sa Allah att om jag har bestämt någonting, jag har bestämt någonting, och när jag har bestämt någonting så kommer det inte att ändras. Och Allah bestämde att denna umma inte kommer att gå under på grund av en omfattande torka. Och inte heller gå under på grund av en utomstående fiende som samlas mot dem för att utplåna dem. Även om de skulle samlas från världens alla hörn. Och som han alla fram tills idag har inte någon kafir lyckats utplåna islam. Alltså helt och hållet. De har vunnit kanske vissa strider, vissa platser, vissa tider. Men islam har alltid funnits kvar och kommer att finnas kvar tills Allahs beordring kommer. Utan det som kommer att ske, säger Allah, är att de kommer att vända sig mot varandra. De kommer att strida mot varandra. Och de kommer att ta varandra som slavar. Så här nämns då i dessa två hadifer att profeten al-Islam bad Allah dessa tre frågor. Allah accepterade två och nekade en. Och det som Allah subhanahu wa ta'ala nekade var då att muslimerna inte ska bråka mot varandra. Muslimerna, att de då inte ska bråka mot varandra. Utan det är bestämt att muslimerna kommer att splittras. Och de kommer att kriga mot varandra fram till domedagen. Och det här är ju orsaken till varför författaren nämner denna hadith i kapitlet om fitna. För det här är sannoliken en av de största formerna av fitna. Att muslimerna splittras i grupper. Yalbisahum shi'an. Att de splittras i grupper. Och sen lyfter vapen mot varandra. Och det här är någonting som profeten Muhammed alaihi salam också berättade om. Att muslimerna kommer att splittras i 73 sekter. Och de är alla vilse förutom en. Och det är de som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Så det här är någonting som är bestämt i ödet. Och Allah subhanahu wa ta'ala har en vishet i allt han gör. Det finns en hikma i allting. Varför kommer vissa muslimer att följa bid'ah och splittra sig i dessa grupper och ideologier? Det finns en vishet i detta. Allahu alam. Men folket av sanningen, alhamdulillah, kommer alltid att finnas kvar. Till skillnad från tidigare samfund. Ta'ifatul Mansura, den segerrika gruppen, kommer alltid finnas kvar i denna umma. De kommer inte att skadas av dem som sviker dem eller går emot det, den sanning de har kommit med. De kommer alltid att finnas kvar och de kommer alltid att kämpa för att försvara denna sanning. Ja. Och denna hadith bevisar också en annan viktig sak. Och det är att våran största fiende, det är inte kuffar. De kommer inte krossa muslimerna. De är våran fiende. Men våran största fiende är faktiskt oss själva. Finns i den muslimska umman. Och den skadan som orsakas av denna splittring muslimer sinsemellan är mycket större. Eller hur? Så Allah al-Musta'an, det är någonting väldigt sorgligt att vissa muslimer har splittrat sig i grupper och lyft vapen mot varandra. Och det här är då någonting som profeten Muhammed al-Islam varnade för. Vi ska inte vara delaktiga i detta. Vi ska inte vara från dem som splittrade oss i grupper och som lyfte vapen mot sina bröder. Ja. Sen så säger författaren Bab ma ja'a kayfa yakunu rajul fi al-fitna. Kapitlet vad som har nämnts hur en man ska vara i tider av fitna. Ja. Hur ska man vara i tider av fitna? Ska man vara aktiv i fitnan eller ska man vara passiv? Passiv. Man ska hålla sig borta från fitnan. Och därför så sa profeten alaihissalatu wassalam innama as-sa'idu liman junniba al-fitan. Innama as-sa'idu liman junniba al-fitan. Innama as-sa'idu liman junniba al-fitan. Att den lyckliga, den framgångsrika är den som har skonats från fitna. Den som skonas från fitna är den som är lycklig och framgångsrik. Och det här sa han tre gånger. Så al-aqil, den muslimen som är mån om sin iman, sin din, är den som håller sig borta från all form av fitna. Och inte som vissa människor som springer efter fitna och vill vara delaktiga. Och är de som lyfter vapen mot sina bröder. Är från de som ansluter sig till grupper och sekter och ideologier som strider mot den korrekta islam och sprider andra former av fitna. Utan muslimen håller sig borta. Och därför så nämnde också profeten alaihissalatu wassalam att när Dajjal kommer, som är den största fitnan från Adam till domedagen, så sa han, den av er som hör om Dajjal ska hålla sig borta från honom. För sannoliken så finns det en person som tror att han är troende, att han är stark muslim. Och när han sen går till Dajjal och ser vilka bedragande saker han gör, så kommer han att följa honom. Men han sa, håll er borta från honom. Följ na'anhu. Gå inte nära honom. Så muslimen håller sig borta från fitna. Författaren nämner här hadithen som berättas av Malik al-Bahziya. Där hon sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nämnde olika former av fitna, alltså prövningar, och han beskrev dem väldigt väl. Och då så sa hon, ja Rasulullah, men khairun nasu fiha, vem är den bästa av folk i dessa fitna? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, en man som håller sig med sitt boskap och han ger dess haq, yani betalar zakat från boskapet, och han dyrkar sin herre. Eller en annan man som håller sig på sin häst och han skrämmer fiender och de skrämmer honom. Ja. Så här nämnde profeten alaihi salam att det kommer att komma tider av fitna, och han beskrev dem väldigt ingående. Och då frågade Malik, profeten alaihi salam, vem är bäst? Vem är den bästa personen i dessa tider av fitna där muslimer bråkar mot varandra? Och då så sa han, den bästa personen är den som håller sig, alltså på landet, med sina djur, sina får, sina kameler eller kor. Ta hand om dem, betala zakat och dyrka sin herre. Han har dragit sig tillbaka bort från all fitna. Tayyib, det som kallas för al-uzla. Eller en person som strider fi sabilillah. Ja. De nämner här Afwan i förklaringen i Tuhfat al-Ahwadi av Mubarak Furi. Ja. Den andra personen är då en person som är en mujahid fi sabilillah, som vaktar muslimernas gränser. Han skrämmer kuffar och de skrämmer honom. Yani, han har flytt från den fitnan då muslimerna bråkar mot varandra och har istället avsett att kriga mot kuffar. Han krigar mot dem och de krigar mot honom. Så han skonas från denna fitna. Och vinner istället en stor belöning. Ja. Och det nämndes också en liknande hadith i Bukhari, att profeten alaihi salam sa, det kanske kommer att komma en tid där en persons bästa egendom är några får som han vallar vid sidan av berget. Han flyr med sin religion från elfiten. Ja, det kanske kommer en tid där människans bästa egendom är några får som han vallar vid bergen där det regnar. Och han flyr med sin religion från elfiten. Yani, författaren nämner denna hadith och indikerar på att muslimen ska inte beblanda sig och vara delaktig i denna fitna, utan ska fly med sin religion från denna fitna. Och det här är väldigt aktuellt, för vi ser idag i många muslimska länder att muslimska grupper strider mot varandra. Vi talar inte här nu om sunni och shia, utan vi talar om en muslimska sunnigrupper, eller hur? Som i Libya och vissa länder. Det är olika grupper och partier som strider mot varandra. Och det är någonting som är fel. Eller man säger, håll er borta. Var inte med någon. Kriga inte mot någon. Gå hem, lås dörren bara. Visst? Om någon kommer, skydda dig och din familj. Men var inte delaktig i dessa strider. Vad skulle du säga till alla på domedagen? Jag dödade mina bröder för ett parti, en grupp, min kabila, min stam. Nej. Det är saker som inte kommer att accepteras. Så en person ska fly och rädda sin religion från all fitna. Det är också någonting väldigt angeläget, att har man möjligheten att fly, från dessa länder av kufr till länder av islam, till länder av säkerhet och trygghet, där tawhid är den etablerade ideologin och det som styr, så ska man självklart försöka göra detta för att rädda sig själv och sin familj från all fitna. Och man ska inte vara delaktig, och man ska inte vara från dem som slänger bränsle i veden av fitna. Man ska vara från dem som kanske släcker fitnan, men kan man inte så ska man bara fly, hålla sig borta. Ja. Sen så säger författaren Bab Maja'a fi raf'il amana, kapitlet vad som har nämnts beträffande att ärlighet kommer att tas upp. Känner ni till ordet amana? Ärlighet, pålitlighet, tillit. Och amana kan också betyda iman, våran tro. Och det kan också betyda al-wajibat, de saker som vi är skyldiga att göra. Och att hålla sig borta från det som är haram. Men al-amana används oftast när man talar om tillförlit, pålitlighet, att hålla sina löften och sina avtal. Kan du väcka med killarna som sover? Ja. Om ni är trötta kan ni göra wudu. Taib. Så, al-amana. Al-amana kommer att tas upp. Och det här är ett av domedagens tecken. Och författaren nämner här en hadith som också berättas i Bukhari och i Muslim. Och det är hadithen som berättas av Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Och som ni kanske känner till så var Hudhayfa ibn al-Yaman en av de sahaba som var väldigt mån om att memorera hadither om prövningar och domedagens tecken och ondska som kommer att ske i den muslimska umman. Varför ville Hudhayfa lära sig dessa hadither? I fruktan för att det skulle drabba honom, så att han kunde skydda sig från dem. Genom kunskap om ondskan kan man skydda sig från ondskan. Och det är också därför vi studerar dessa hadither. För att vi ska känna till dessa hadither och inte falla in i de fitan och de farliga saker som kommer att drabba muslimerna innan domedagen. Så Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berättade två hadither för mig. Den ena har jag sett ske och den andra väntar jag fortfarande på. Och han menar här två hadither beträffande al-amana. Han har ju hört mera hadither. Men han menar här två hadither som jag, den ena har jag sett och den andra väntar jag på att den ska ske. Han sa ja. Profeten al-Islam berättade att al-amana, ärlighet, sändes ner i roten på mäns hjärtan. Den förankrade sig i sahabas hjärta. Och sedan sände Allah ner Koranen, vilket de praktiserade. Ja. Och de lärde sig Koranen och lärde sig sunna. Sedan berättade profeten a.s. och det här är den andra hadithen som han hörde, att amanan kommer att lyftas upp. En man kommer att sova och amanan kommer att avlägsnas från hans hjärta och det enda som kommer att finnas kvar är som en liten prick på hjärtat. Och sedan kommer han att sova ännu en gång och det enda som kommer att finnas kvar av hans amana är spår som liknar valkar. Som en man som har slitit ut sina fötter på några stenar. Och valkar, det är det som kommer när man arbetar hårt. Och du drar i rep varje dag till exempel, så får du hård hud här på handflatan. Yani det här spåren av iman kommer vara som de här valkarna på huden. Ja. Och sen så sa han att folk kommer sen, yani det kommer att komma en tid där folk ska köpa och sälja på morgonen. Och du kommer knappt hitta någon person som går att lita på. Så pass att man kommer att säga det finns en pålitlig person bland de här människorna. Yani Bani Fulan, i den här stammen eller i den här staden finns en pålitlig person. Och det kommer att sägas om en person, kolla hur modig han är, kolla hur stark han är och kolla hur smart han är. Men han har inte det minsta, så lite som en myras vikt av iman i sitt hjärta. Och han sa sen, jag upplevde en tid, jag levde på en tid där jag inte behövde bry mig om vem jag handlar ifrån. Om det var en muslim så var det hans religion som fick honom att vara ärlig. Och om det var en jude eller kristen så var det makthavaren som fick honom att vara ärlig. Men idag så vågar jag knappt köpa från folk förutom si och så. Ja. Och det var slutet på hadithen. Så han nämnde Hudhayfa radiyallahu anhu två stycken hadither. Den ena var al-amana som kom ner, vilket han upplevde. Att amana, iman och ärlighet förankrade sig i sahabas hjärtan, vilket gjorde dem mottagliga när de fick iman, mottagliga till Koranen och sunnan. När den kom så tog de åt sig direkt och praktiserade den. För så är det, en person har den här amana och iman i sitt hjärta och får vägledning Koran och sunna, så tar han åt sig direkt, praktiserar, eller hur? Och vissa ulema nämner också att denna hadith är ett bevis på att sahaba brukade lära sig Koran före sunna, att de la störst vikt på att lära sig Koranen. För hadithen nämner att de lärde sig Koranen och sen sunna, som det nämns i Bukhari. Ja. Och det är också ett tillvägagångssätt som många av våra ulema har sagt, att när de börjar att fokusera sig på att studera kunskap så lägger de störst vikt på Koranen. Och det var till och med så att vissa fick inte studera hadither och annat tills de memorerat hela Koranen. Men vi i Sverige, många av oss är masakin, ja, ni kanske inte ens kan klassas som talab al-ilm, men alhamdulillah, vi försöker att ni lär oss grundläggande kunskap av religionen. Ja. Men det här är ett råd till de som verkligen vill fokusera sig. Ja, ni lär er arabiska, bemästra arabiska och bemästra Koranen. Det är första stegen i vägen på kunskap. Tayyib, det här var den första saken som han såg. Det har hänt. Det andra tecknet, det var att amanen kommer att försvinna. Genom det här tecknet har han fortfarande inte sett. Tayyib, amanen kommer att försvinna från de troendes hjärtan. En person sover och ärligheten lyfts bort, avlägsnas från hans hjärta så pass att det bara blir som en liten prick kvar. Yani, de lärde sig att al-amana var som ett ljus på hjärtat som lös upp hjärtat. Den här ljuset försvinner och det blir bara prickar, som en liten prick kvar på hjärtat. Och sen sover han igen och ännu mer av denna amana tas bort tills det att det blir som dessa balkar som bara lämnar ett spår efter sig på hjärtat. Ja, det finns typ ingen amana kvar i hos den här personen. Allah al-musta'an. Och då kommer den här personen då, dessa människor, att vakna på morgonen för att köpa och sälja. Och du kommer knappt att finna någon av dem som är pålitlig. Ingen som går att lita på. Subhanallah. Ja, det kommer att komma en tid innan domedagen där det knappt finns någon människa att lita på. Och det här, tyvärr kan man se i vissa muslimska länder, att du vet, de här försäljarna, han ljuger. Han säljer stöldgods och han är inte ärlig och han betalar inte skulder och så vidare. Det är folk som går att lita på till 100%. Allah al-musta'an. De får man leta efter. Så pass att det kommer att sägas, det finns en person i den här staden som går att lita på. Och det kommer att sägas om en man, kolla hur modig han är, kolla hur smart han är och kolla hur stark han är. Men han har inte den minsta vikten av iman i sitt hjärta. Yani, folk kommer inte lägga vikt på islam. De kommer inte säga, oh, kolla, det finns en man som är alim, som fruktar Allah, som går att lita på. Det här är inte viktigt hos folk. Utan, oh, det finns en person som är stark, han är vältalig, han är modig, han är vacker. Det här är saker som folk kommer att lägga vikt på. innan domedagen. Men på yani det som verkligen betyder någonting kommer folk inte att bry sig om. Allah musta'an. Och Hudhayfa sa, och han dog ju inte långt efter profeten Muhammad a.s. Men han levde i de här tiderna där efter det att Uthman hade mördats radiyallahu anhu, där det började komma oärliga människor och al-amana började minska. Han nämnde, han sa, jag såg en tid där jag kunde lita på Allah. Om det var en muslim så var det hans iman som fick honom att vara ärlig. Och om det var en kafir så var det det islamiska styret som fick honom att vara ärlig. Han kunde inte fuska, ta folks saker och så vidare, för då skulle man bara gå och klaga hos makthavaren och man skulle sätta honom på plats. Subhanallah. Han sa, men idag så finns det knappt någon som jag litar på. Jag köper bara av vissa personer. Subhanallah. Och det här sa Hudhayfa när 1400 år sedan. Subhanallah. Vad ska vi säga idag? Allah al-musta'an. Och al-amana är någonting otroligt viktigt för muslimer. Så pass att profeten Muhammad al-Islam sa, la din liman la amana lahu. La din. Den som inte har någon amana har ingen religion. Han har ingen din. Ingen iman. Den som inte har någon amana har ingen din. Ingen iman. Så de hänger ihop. De är länkade och relaterade med varandra. Och därför är det otroligt viktigt att muslimen har amana i alla de här aspekterna som vi sa. Den största amanan är mot Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iman wa tawhid. Den största amanan som människan har fått bära. Amanan i att göra dina förpliktelser. Dina fem salat. Det är amana. Profeten al-Islam han sa, ghusl är amana. Wudu är amana. Det är amana. Att man utför sina plikter varje dag. Att man håller sig borta från det Allah har förbjudit. Sen har vi också den andra formen av amana. Att man är ärlig jämt emot andra människor. Man ljuger inte. Man bedrar inte. Man sviker inte. Man håller sina löften. Och det här är någonting som jag verkligen hoppas att vi ska vara väldigt noga med. Att man ska vara noga. Och det är ibland sorgligt att kuffar är kanske väldigt noga med att hålla avtal och löften och komma i tid. Och så finner man sin egen broder komma sent och svika och glömma bort och så vidare. Ofta. Och det är en dålig egenskap, eller hur? Man ska försöka att alltid hålla det man lovar. Visst, ibland det kan hända att man inte kan. Då får man ursäkta sig, men man ska försöka att hålla det man har lovat, det man har fått ansvar över. Att hålla sina löften, hålla sina tider. Eller hur? Ge tillbaka den amana som man anförtrotts. Om någon broder säger någonting i förtroende till dig, kallas, behåll den här saken. Var inte profeten Muhammad s.a.w.? Varför kallades han för al-amin? As-sadiq al-amin. Han ljög inte, han bedrog inte, han svek inte. Och det är så en muslim ska vara. Allah al-musta'an. Sen säger författaren i kapitel 18, bab ma jaa la tarkabunna sanana man kana qablakum. Kapitlet, vad som har nämnts beträffande att ni kommer att följa vägen av dem som levde före er. Och han nämner här hadith Waqid al-Layfi, Abi Waqid al-Layfi radiyallahu anhu, där han sa att Rasulullah alayhi salatu wassalam begav sig ut till Hunayn, yani på en krigsexpedition. Och de sa att de gick förbi ett träd, sidr, ett lotusträd, där al-mushrikin brukade hänga sina vapen. De kallade detta träd för Dhatul Anwat, där al-mushrikin brukade hänga sina vapen, yani för att få tur. Och då så sa vissa av sahaba, ja Rasulullah, låt oss också få ett sånt här träd så som de hade ett träd. Och då så sa profeten alaihissalam, subhanallah, ni har sagt så som Mosas folk sa, ge oss en gud så som de har en gud. Vid honom i vars hand min själ vilar så kommer ni att följa vägen av de som levde före er. Och denna hadith är autentisk. Och det är också en hadith som vi gick igenom i Kitab Tawhid. Men här säger författaren, ni kommer att följa vägen av de som levde före er. Yani, de föll in i fitna. Och vi kommer också falla in i fitna. De föll in, vissa från deras umma föll in i kyrk. Det kommer att finnas folk från denna umma som faller in i kyrk. De föll in i massa saker som är dåliga. Och det kommer att finnas folk i denna umma som också gör samma sak. Och han nämner här hadith Abi Waqid al-Layfi. Där han berättar att vi begav oss ut till Hunain. På denna krigsexpedition tillsammans med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och i vissa hadither lades det till och vi var nya muslimer. Vilket också är något viktigt att lägga till här. Vi var nya muslimer. Och vi gick förbi det här lotusträdet som kallades för Dhatul Anwat. Som låg på vägen till Taif. Wallahu alam. Och det här trädet ansågs av en mushrikin som ett slags lyckoträd. Om de skulle kriga eller göra någonting så hängde de sina vapen i trädet. Och trodde att det här skulle bringa lycka. Så vissa muslimer var nya. Muslimer okunniga. Och sa ja Rasulullah, kan inte vi också få ett sånt här träd? Och då blev profeten arg alaihissalatu wassalam. Och han sa subhanallah. Och det här bevisar också att det är sunna. Om man blir förvånad. Eller man yani, vill fånga folks uppmärksamhet. Att man säger subhanallah. Och ibland sa han Allahu Akbar. Och ibland sa han också La ilaha illallah. De här tre orden används när man blir förvånad eller chockad. Eller kanske arg till och med. Så kan man säga dessa ord. Till skillnad från vissa idag. Vad säger de? Oh my god. Oh, vad säger de? OMG eller? A'udhu billah. Eller vissa också säger, La hawla. Eller la ilah, också fel. Säg hela ordet. La ilah illallah, du kan inte säga la ilah. Så att man använder dessa profetiska ord, alaihi sallatu wassalam. Så han blev arg och sa till sahaba, subhanallah. Ni har sagt så som Mosas folk sa till Mosa. Ge oss en gud så som de har en gud. Yani, inte lika grovt. De bad om kyrk. Yani, kufr. Men det ni har bett om är någonting otroligt fel. Vid honom i vars hand min själ vilar. Han svär på Allah. Ni kommer att följa vägen av de som levde före er. No. Och här nämns också i andra liknande hadither. Att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa. Ni kommer att följa dem före er. Shibran bi shibr. Yani handmått för handmått. Yani bit för bit. Längd för längd. Så pass att om de skulle gå in i en ödlas hål så skulle ni följa efter. Och så pass att om det fanns en av dem som hade umgänge med sin mamma på gatan skulle det finnas någon från denna umma som gör samma sak. Detalj i detalj kommer det finnas muslimer som efterliknar kuffar. Och det här är från domedagens tecken. Och därför nämner författaren dessa hadither. Att från domedagens tecken är att muslimer kommer att efterlikna kuffar. Vilket är någonting väldigt klandervärt. Att efterlikna dem i saker som strider mot islam. Att efterlikna dem i deras religion. Att efterlikna dem i deras aqida. Att efterlikna dem i deras akhlaq, i deras ibad och så vidare. Och i deras utseende. Det här är någonting som kommer att hända. Och det har hänt idag. Och profeten al-Islam har varnat för detta. Och han sa, men tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Det som efterliknar ett folk, han är från dem. Så det är väldigt, väldigt farligt. Allah har ärat oss med islam. Den vackraste religionen, den bästa religionen, den enda sanna religionen. Och han har gett oss de bästa av förebilder. Och sen subhanallah, vissa muslimer sjunker så lågt att de går och efterliknar sina fiender. De som är bränsle till helvetet. De som hatar islam och strider mot islam. De efterliknar dem. Och lämnar att efterlikna profeterna, efterlikna sahaba, efterlikna de goda förebilder som Allah har gett oss. Allah al-musta'an. Och det här tyder på svaghet hos individen. När han efterliknar Allahs fiender. Det är någonting man ska akta sig för. Och när profeten al-Islam också nämnde att ni kommer att följa de som levde före, så sa vissa av sahaba, al-Yahud wa al-Nasara, är det kristna och judar som du menar? Då sa han ja, vem annars? Så Allah al-Musta'an, det är inte passande för en muslim. Och tyvärr, som jag nämnde tidigare, så har vissa muslimer, och det är också därför Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab nämner dessa hadither, att det kommer att komma folk från denna umma som kommer att falla in i kyrk. Det fanns folk som följde Isa och senare började falla in i kyrk, eller hur? Vissa jahud började falla in i kyrk och så vidare. Det kommer också att komma folk i den här umman som faller in i kyrk. Det fanns folk som följde tidigare profeter som föll in i bidda. Det kommer att komma folk i denna umma som faller in i bidda. Det fanns folk från Ahlul Kitab som förvanskade uppenbarelsen. Det kommer att finnas folk i denna umma som också försöker att förvanska och ändra på religionen. Och det har kommit, allt det här har kommit. Subhanallah. Allting som profeten berättade om har kommit, alaihissalam. Och det finns tyvärr vissa muslimer som följer kuffar i minsta detalj. Allt. Det här året är det den här färgen som är mode. Det här året är det den här frisyren som är mode. Och så vidare. Allt, minsta detalj. Försöker de att efterlikna dessa kuffar. Må Allah vägleda dem. Och vi nämner ett sista kapitel. Där så säger författaren Bab Maja'a fi Kalam As-Siba'a. Kapitlet vad som har nämnts beträffande att rovdjuren kommer att tala. Och där nämns hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: vid honom i vars hand min själ vilar, så kommer domedagen inte att infalla tills det att rovdjuren kommer att tala, och tills det att en man kommer att tala med skaftet på sin piska eller sitt skosnöre, eller hans höft kommer att berätta vad som hände med hans familj. Och denna hadith finns i Tirmidhi bara, och Sheikh Albani nämner att den är autentisk. Det här är också ett av domedagens tecken, att rovdjuren och att vissa materialistiska saker kommer att tala. Och just beträffande den första delen av hadithen, att från domedagens tecken är att rovdjuren kommer att tala, så är det också någonting som hände på profetens tid, alayhi salatu wassalam. Det finns en sahih hadith som nämner ett mirakel. Och det var att det fanns en fåraherde utanför Medina på profeten Muhammeds tid, alayhi salatu wassalam, som vallade sina får. Och en dag så tog en varg ett av hans får. Så fåraherden jagade vargen. Och när han hann ikapp vargen, så satte sig vargen och började prata med fåraherden. Subhanallah, alla kan få vad som helst att prata. Och vargen säger: ittaqillah, yani, hur kan du ta, frukta Allah, hur kan du ta någon risk som Allah har gett mig? Alltså, Allah gav mig det här fåret, du har inte rätt att ta tillbaka. Så får jag heden helt chockad. Han säger: subhanallah, en varg som pratar. Och då så säger vargen: det finns någonting ännu underligare. Det finns en man i Medina, en som heter Muhammed, som berättar om vad som har hänt tidigare. Han får uppenbara sig från Allah subhanahu wa ta'ala. Så mannen går tillbaka till Medina med fåren och söker upp profeten Muhammed a.s. och berättar för honom. Så när profeten får höra denna berättelse, så ropar han till bönen. Han säger, kalla till bönen, och samlar alla i Medina och ber den här mannen att berätta. Han ber mannen berätta vad som har hänt, och så säger han: sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Så nämner han exakt liknande uttalande: domedagen kommer inte att infalla tills det att rovdjuren kommer tala till människan. Så att det här är någonting som har hänt och någonting som också kan komma att hända i framtiden. Allahu alam. Och beträffande den andra delen av hadithen, att vissa materialistiska saker kommer att tala, så Allahu alam vad som menas med det. Vissa har försökt tolka det som mobiltelefoner, sändare som i skorna, och höften betyder mobilen och sådär. Allahu alam om det är det som menas. Vissa av ulema som Sheikh Abdul Mohsen säger att det heter kalluf. Det här är typ att yani att tala utan kunskap. Allahu alam vad som menas med hadithen. Man ska vara försiktig med att tolka just domedagens tecken. vissa personer har halkat i detta, då de säger att liksom att si och så betyder si och så, det här betyder si och så, denna hadith betyder Amerika, och denna hadith betyder dollar, denna hadith betyder saudiska regeringen och så vidare. Yani, som, vad heter den här nissen på YouTube? Imran Hussein, eller hur? Han är en person som har halkat otroligt mycket och sitter och filosoferar och tolkar domedagens tecken så som han själv tycker. Och det är fel. Det ska man vara väldigt försiktig med. Man säger Allahu alam. Det kan vara så, det kanske inte är så. För tänk om du säger någonting och sen så visar det sig att det var fel. Eller hur? Så man ska vara försiktig när det kommer till att tolka domedagens tecken. Och vi avrundar här. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.